lyssnar på podden Tolkning pågår. Varmt välkommen. Idag är det jag, Jenny Grimbäck, prästkandidat för Göteborgs stift som tolkar. Och jag sitter här i ett digitalt rum tillsammans med mina kompisar från den kristna och feministiska studentföreningen Debora i Lund. Henrik och Kristina, välkomna.
Tack så mycket.
Vilka är ni?
Ja, jag heter Henrik som sagt och jag är prästkandidat för Göteborgs stift och läser i Lund. Och ja, det var väldigt kort om mig. Vem är du, Kristina?
Ja, jag heter Kristina. Jag pluggar inte till präst utan jag ska bli socionom. Och jag är också konfaledare här i Lunds domkyrka.
All right. Vi ska idag läsa och tolka den gammaltestamentliga texten för askonsdagen. Temat är bön och fasta och texten är hämtad från Jesaja. Och jag börjar med att läsa texten. Texten är alltså hämtad från Jesaja 58, 4-9. Ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill se? En dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta? En dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Ja, Henrik och Kristina, vad händer i er när ni hör den här texten? Vad fastnar ni vid?
Jag fastnar väldigt mycket vid den sjätte versen, det här, nej detta är den fasta jag vill se, att du lossar orättfärdiga bojor och så vidare. För att jag tänker att det är det som för mig mycket fastan handlar om, att man vill att det är tid att stanna upp i sitt eget liv och det är sitt eget huvud och fokusera på vad andra, alltså ta ge av sin tid som man lägger på film eller whatever och ge det till dem som har det sämre, de som har det svårt. Och är det här att lägga tid och också, alltså en stor del av fastan för mig är att lägga undan. Varje gång jag fastar så brukar jag sluta med någonting och så sparar jag pengar och så lägger jag undan de pengarna och ger det till någon organisation som jobbar med någonting. Så för mig handlar det väldigt mycket om fasta, det här att man ska försöka, ja, lossa de orättfärdiga bojorna och göra det bättre.
Perspektivbyte på något sätt.
Ja.
Byta perspektiv. Vad tänker du, Henrik?
Jag är inne på samma spår. Det här med perspektivbyte, att stanna upp och komma inför Gud precis sådan jag är. Att det inte behöver vara de här fasaderna och att det som tar onödigt mycket plats i vardagen, att det får stanna upp och komma i andra hand, utan att det viktiga är att kunna fokusera just på enkelheten.
Ja, jag är inne på samma spår. Det är så extremt konkret i den här texten. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge den hemlösa stackaren husrum. Till skillnad från evangelietexten som också är för den här dagen så är det väldigt konkret och väldigt praktiskt. I evangelietexten så handlar det mer om att fastan inte ska synas utanpå. Och här ska fastan verkligen nästan ge resultat, tänker jag. Det är nästan som en att göra-lista. Jag tycker det är härligt att det är så konkret. Hur tänker ni? Vi, vi är ju alla tre aktiva i den här feministiska kristna studentföreningen Debora. Hur tänker vi att vi skulle kunna läsa den här texten ur ett feministiskt perspektiv?
Så jag tänker att det redan blir lite feministiskt i det här att man pratar om att man vill, ja, men dela sitt bröd med hungriga, alltså att man ska jobba mot ojämlikheter. Och det är ju det som feminismen i sin grund handlar om. Vi vill, ja, men jobba mot de ojämlikheter som finns främst då mellan olika kön, men också med annat. Och att det i sig blir en lite feministisk liksom, tanke här, att man ska arbeta mot de ojämlikheter som finns i världen. För det för mig handlar den här texten ganska mycket om, och det handlar feminismen också.
Ja, jag var inne på samma spår där, att det här med handlingen, att feminism i mångt och mycket handlar om att göra aktiva handlingar, att det är någonting som vi gör i samtiden för att arbeta för en mer jämlik tillvaro. Och där blir ju som sagt den här handlingen väldigt central också i texten, alltså att du lossar orättfärdiga bojor och sliter sönder okets rep, att det blir en befrielse för det förtryckta, det som vanligtvis kommer i skymundan i samhället. Och där tänker jag att just den aktiva handlingen att ta ett steg tillbaka och fundera lite på vad kan jag göra för att bidra till det här mer jämlika samhället.
Jag tänker också att i den här texten, det som är en risk med den här texten, det är ju att det finns på något sätt inbyggt ett vi och dem perspektiv. Jag uppfattar det lite som att den hungrige och den hemlösa och de orättfärdiga, det är de andra. Och den gränsen tror jag kan vara lite farlig att dra på något sätt. Det är de andra, det är synd om. Det är vi som ska hjälpa.
Jag förstår vad du menar där, Jenny. Men samtidigt så står det ju senare att vänd inte dina egna ryggen. Och där tänker jag att det kommer liksom en att man kan se det som ett vi och dem också, men det här att det ändå blir ett understryk, så att nej, men även den hungriga och den hemlösa är dina egna. Och ett del av viet, även om det lätt blir ett vi och ett dom. Men, eller så tänker jag i alla fall. Att den linjen liksom försöker sudda ut det här att det ska vara ett vi och ett dom, utan att vi allihopa är ett.
Jo, det är i och för sig sant. Men har inte kyrkan alltid, eller Bibeln, det finns ju ändå ett drag av att dra den här linjen mellan vi och dem. Och den tycker jag kan vara bökig och svår och lite skavig. Samtidigt tänker jag att det kanske finns något, eller att det finns något gott i att tänka vi. Och det finns ju i den här textens vi, så finns det ju en enorm kärlek. Det är ju verkligen den kärleksfulla gammaltestamentliga guden vi möter här. I enorm nåd. Och det här gryningsljuset, jag fastnar vid det. Det är nu i februari när solen går upp och vi får se de soluppgångarna. I alla fall från mitt köksfönster så är det helt fantastiskt. Och om det får vara en bild för nåd och den kärleksfulla guden, så... Det värmer mitt hjärta i alla fall. Är det något annat ni fastnar för? Vi har pratat om det här praktiska, den praktiska fastan på något sätt. Är det något mer ni ser i texten som ni studsar på eller som skaver lite?
Inte skaver. Alltså det som jag tänker på nu, det är den sista delen när det blir tydligt att Gud hör... När vi ropar att Gud säger här är jag, när vi kallar på Gud. Och på flera ställen i Gamla testamentet så är det antingen Gud eller Guds ängel som ropar på någon. Och så kommer ett svar, här är jag. Och nu så har de här rollerna, de har förflyttats, så att nu är det Gud som svarar, här är jag, när vi ropar. Och det tyckte jag var väldigt intressant.
Men finns det inte också ett villkor för Guds svar? Då ska Herren svara.
Ja, det är det som det är problematiskt. Och även i början av texten, för att återkoppla till det där, så står det ju: så ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Och då kommer jag också in på tanken: hör inte Gud alla böner? Är det vissa böner som Gud inte hör? Och det som du säger, finns det ett villkor? Behöver man be rätt för att Gud ska säga här är jag? Så att den delen är ju jätteknepig.
Kanske kan vi få lite hjälp, tänker jag, från Askonstans rader, när vi får det här, när vi får ask, korset av aska i pannan och hör orden: kom ihåg, o människa, att du är jord. Omvänd dig och tro evangelium. Det är på något sätt, jag tycker hela fastan och speciellt askonstan är liksom, det budskapet tar oss ner på jorden på något sätt. Och ut i verkligheten. Lite som vi har pratat om på olika sätt, den praktiska fastan och att byta perspektiv och sådär. Att i det budskapet, du är jord, omvänd dig och tro evangelium. Det öppnar våra ögon på något sätt. Det är en påminnelse om förgängligheten i allt. Och det...
Men jag tycker att det här med det där villkorandet här, att man ska göra saker för att bönen ska höras, det är för mig också lite så här, alltså, ja, det ska väl lite för mig också. Alltså, gudsbilden som är min är ju att Gud svarar när man ropar, oavsett vad man är i livet eller sin tro. Eller tänker typ, det är väldigt många som vänder sig till Gud i svåra situationer, även om de inte haft någon gudstro tidigare. Så står man inför ett vägval i livet eller någon annan när blir sjuk eller så vänder man sig till Gud då. Och i min gudsbild är ju att Gud lyssnar och hör en, även Gud hör mig när jag ber, även om jag inte har gjort allt det här andra som villkoras på olika ställen i Bibeln. Så det här ska vi för mig också lite gärna, liksom att, ja, men om jag nu fastar på fel sätt, betyder det nog att jag är ovärdig av Guds kärlek. Och jag vill ju inte tro att det är så. Och jag tänker att, som Jenny sa, att man kan finna lite tro, eller liksom lite tröst i Askonstans ord, att komma ihåg att, ja, vi är jord, men att när vi tror på evangeliet så kanske Gud hör oss ändå. Även fast vi inte uppfyller alla saker här som står i Jesaja-texten.
Absolut. Det finns också något skönt i uppdragets tydlighet på något sätt. Alltså i kallets tydlighet, i ansvarets tydlighet. Vi människor är Guds händer. Vi är av jord, men vi är också Guds händer. Och det ställer krav. Det handlar ju också om att vi är betydelsefulla i det vi gör och i det vi åstadkommer på något sätt. En sak som jag också ser i den här texten, det är, för att komma tillbaka till gryningsljuset: då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas. Det är också en bekräftelse av att vi människor befinner oss i mörker och att vi bär sår. Jag tänker åter tillbaka till det här med, jaha, finns det villkor för bönen och finns det för tunga krav på oss? Och på något sätt så är det ju att Gud ser oss också i mörkret, i det där ropet och i bönen, oavsett så är Gud med. Men när vi vågar och har mod att se varandra och hjälpa varandra och bryta strukturer, och då ser vi gryningsljuset, då ser vi varandra, och i det mötet så ser vi också Gud. Istället för att rikta blicken upp mot himlen och gå runt och, vad står det, ligga i säck och aska, eller hänga ner med huvudet som ett strå, så ska vi liksom rikta blicken till vår medmänniska in i ögonhöjd på något sätt. Och att det är där gudsmötet sker, det är där gryningsljuset strålar. Och det är där våra sår läks. Vad tänker ni om det?
Ja, jag tänkte på det, att det kanske kan tolkas som en känsla mer än något faktiskt som Gud menar att din bön blir inte hörd, utan mer känslan av att är min bön tillräcklig? Är det jag gör tillräckligt? Att det kan hindra i alla fall mig från att be innerligt eller att se min medmänniska eller att göra aktiva val. Just det här, vad kan lilla jag göra i allt detta? Hur betydelsefull är min bön egentligen? Och hör Gud verkligen när jag ber och så? Jag som bara är en liten människa bland alla andra. Så det var det som jag tänkte på när du sa det, att i alla fall försöka och lita på att Gud ser oss och Gud älskar oss och att vi är betydelsefulla och att våra val som vi gör, som vi får möjlighet att reflektera över under fastan, tänker jag, att de valen spelar roll, att vi har mer makt att förändra både våra egna liv och varandras liv.
Verkligen, det finns ju något myndigförklarande i det här och i det du säger, att i det lilla sker det stora på något sätt. Även i bönens, oavsett om bönen sker mitt på torget eller på vår kammare, så spelar den roll och är viktig, för i det lilla sker det stora.
Precis, och det blir också viktigt ur ett feministiskt perspektiv, tänker jag. Att se att det sker ojämlikhet och att det sker förtryck och att vi har möjlighet att påverka detta. Och om så bara att bli medveten om det. Att det kan vara ett jätteviktigt första steg, tänker jag, att bara se från ett annat perspektiv och se utanför sig själv och se till den stora bilden. Att sådana val gör ju också skillnad, tänker jag. Och det behöver inte vara något storslaget att nu ska jag gå ut och rädda världen, utan att ta små steg framåt och fundera på vad kan jag göra för att samhället ska bli en bättre plats.
Den här gudsbilden i det här konkreta, i det du gör betyder någonting. Vår största förebild i det är ju Jesus. Och det finns, jag tycker att det är så tydligt att Jesus på något, i Gamla testamentet har vi ju väldigt många gudsbilder. En del väldigt problematiska och svåra. Och en del fantastiska och vackra. Och det är så tydligt att, för mig är det att Jesus väljer den här gudsbilden. Och också som du pratar om, Henrik, i det lilla, liksom, hur vi spelar roll. Där är Jesus en fantastisk förebild i det mänskliga mötet och i att se den andres behov och så. Det är en kärlekens och rättvisans Gud. Jag tänker också i relation till det här, den synliga och den osynliga fastan som vi pratade lite om förut. Vad händer i vårt samhälle som ofta klassas som ett av de mest sekulariserade samhällena i världen? Vad händer med fastan i vårt samhälle? Hur krockar den på något sätt?
Den kanske tar sig ett annat uttryck.
Hur tänker du då?
Ja, det jag tänkte på var att i och med att, som du är inne på, mer sekulariserat, mer individualistiskt, och att fastan kanske har kommit att få en ny innebörd för vad det är viktigt att fasta ifrån. Jag vet, det är många som till exempel fastar från sociala medier och att det är ett aktivt val att stänga ner det här bruset som omvärlden ger för att kunna fokusera på något viktigare att lägga sin tid på.
Går det att fasta från sociala medier under coronapandemin?
Mycket bra fråga. Så den här fastan, den här fastan tänker jag när när situationen är som det är. Det kanske mer kommer landa i att ta kontakt med människor och att nå ut till människor som man kanske inte når ut till så ofta annars. Att man tänker på vem har inte jag pratat med på länge och vilka kontakter är viktiga för mig i mitt liv och kan jag kontakta någon som kanske är ensam och visa att ja, men jag finns här och, så att vi gör detta tillsammans.
Jag tänker också att i vårt sekulariserade samhälle så blir fastan liksom en motreaktion mot hur vi lever vårt liv i liksom kapitalismens värld, att vi har allting tillgängligt och vi alla flesta av oss, om vi är medvetna eller inte, har ju är ju påverkade av liksom den överflöd av allt som finns och allt man kan liksom köpa och ta, att fastan kan få vara som en tid, alltså som en tid när man tar ett steg tillbaka och tänker på hur mycket man faktiskt konsumerar, oavsett om det då är mat eller sociala medier eller vad det nu än är, att vi har allt i sån stor överflöd, i alla fall är vi som sitter i våran liksom livssituationer där vi är, att vi har allt i sån överflöd, och då kan fastan verkligen få vara en tid att tänka över och fundera över hur lycklig lottad man faktiskt är, att man har den här överflöden och har möjligheten att välja att aktivt ta avstånd från något. För att man behöver inte oroa sig över om det kommer igen, utan man vet att om jag tar en paus nu under fastan från sociala medier så kommer de finnas väntandes där när jag kommer tillbaka. Liksom. För mig funkar väldigt mycket i alla fall som en tid att se och reflektera och vara tacksam över det man har. Som kan vara så lätt att tappa bort när man alltid är på väg någonstans. För jag upplever att vi ofta är på väg någonstans i dagens samhälle. Liksom. På ett annat sätt än man kanske var på Bibelns tid. Då var det ju väldigt mycket, man var där man var och man visste vad, liksom, vad som låg framför en och vad som låg bakom en. Nu så, ja, vi är alltid på väg någonstans.
Ja, och samtidigt har vi levt ett år nu av att befinna oss i hemmets trygga vrå. Men jag fastnar med det du säger, Henrik, och Kristina också, liksom, att det är två rörelser som på något sätt går mot varandra. Det handlar både om att, eller vi kan tänka så inför den här fastan, att både en riktning utåt, att våga och orka på något sätt. Alltså den här tiden som vi är inne i nu, jag tänker att det finns en risk för orkeslöshet, att hellre ställa in, att hellre att vara själv, att hellre liksom inte göra den där lite krångliga omställningen kanske, och att orka och våga göra det, och samtidigt att se och vara tacksam för de möjligheterna vi har. Vi är på väg ständigt.
Och samtidigt så är det ju väldigt viktigt att inte glömma bort sig själv också i allt det här, att ta hand om sig själv och se till sina egna behov också, att man inte glömmer bort det som en konsekvens av att samhället har blivit mer individualiserat. Så det har många gånger väckt en känsla i mig själv att det blir, jag kan känna att det blir nästan lite tabubelagt att ta hand om sig själv, att se till sina egna behov och så, att det ska vara något som är förknippat med något dåligt, alltså i alla fall min egen bild av hur jag ofta upplever det. Men samtidigt så tycker jag att det är otroligt viktigt att just se till vad behöver jag för att må bra, och inte minst nu när det är som det är och många är ensamma och isolerade. I allt detta försöka se den här, alltså, svåra uppgiften att lyfta blicken och också fundera på vad behöver jag just nu? Vad är viktigt för att jag ska klara av den här situationen? Och där kan fastan också vara till hjälp, just det här, den här enkelheten som vi har varit inne på. Och att jag får ta ett steg tillbaka och fundera.
Men det här med att ta hand om sig själv, det tänker jag att det är någonting som faller in lite mer under evangelietexten. Att vi ska fasta det fördolda. Att ta hand om oss själva är något man gör i det förrådet. Det är inte så att man går ut och kör en, alltså tar sin tid när man fokuserar på sig själv ute bland folk eller annonserar det liksom att åh, idag så fokuserar jag på att ta hand om mig själv. Utan det är någonting som faller in ganska mycket under det som Amelia till exempel om att det gör vi fördolda precis som att vi kan fasta i det fördolda. Och till exempel så att temat idag är ju bön och fasta och att be är ju också ett sätt att ta hand om sig själv. Att prata med, eller för mig är det ibland att prata med Gud och bara lyfta det som man tycker är svårt och någon dilemma man kanske har men som man inte känner att man vill dela med någon annan riktigt än för att man inte själv kan make sense of it. Och bara ta det med Gud är ett sätt att också ta hand om sig själv. Och att göra det på sin kammare. Det är också någonting som är viktigt under fastan.
Precis, att göra rum för de samtalen också. Men jag fastnade lite för det som du pratade om innan, Kristina, att fastan blir som en motreaktion på det samhället vi lever i. Och lite i relation till det du säger, Henrik, just för jag tänker att vårt samhälle bygger mycket på principen ensam är stark. Och det som corona har visat oss är ju att vi inte är starka på egen hand. Att vi behöver varandra. Och den här fastan kanske vi kan påminnas om det och reflektera över det och se hur det praktiskt tar sig uttryck i mitt liv. Att jag är beroende av medmänniskor och sammanhang och kramar och handslag och allt det där. Och jag är beroende av Gud. Jag är beroende av de där mellanrummen där man får landa, där jag får landa och låta gryningsljuset lysa in i mitt liv. Tack Henrik och Kristina för att ni ville vara med i Tolkning pågår.
Tack så mycket själv.
Ja, tack, det var mycket trevligt att vara med.
Och till dig som lyssnar, tack för att du ville lyssna. Hej då!
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.